A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Åkerberg, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket.
Det jag gillar med det här mötet mellan dig och mig idag, det är det att det är en lyssnare som rekommenderade dig på min Instagram. Och jag gick in på din Insta och jag vart nyfiken direkt och kände, fan, Linda vill jag sitta och prata med.
Ja, vad roligt.
Och du är ju en av få, ska vi säga, äventyrare som har gästat min podd i alla fall. Jag har ju släppt väldigt många avsnitt och du är nog den tredje äventyraren, tror jag. Som dyker upp. Och det är alltid spännande med folk som gör det du gör. Så sticker ut på långa vandringar, vill upptäcka och utforska.
Ja, ja, det är spännande för mig med.
Ja, det förstår jag. Men när började det här för dig? Är det någonting som har funnits hos dig redan sedan liten? Eller?
Nej, det är det väl egentligen inte. Alltså jag är uppväxt i en familj som är väldigt sportintresserad. Mm. Båda mina föräldrar är före detta handbollsspelare. Men jag gjorde väl någon slags revolt mot det där när jag var tonåring och tyckte allt som hade med fysisk aktivitet att göra att det var liksom det tråkigaste som fanns. Mm. Så att jag sökte mig in till stan och jag tyckte väldigt mycket om musik, så jag hängde liksom på klubbar och på konserter och var liksom verkligen en så här stadsperson. Det var det som var uteliv för mig då. Och ja, när jag var 18 flyttade jag till Stockholm, började jobba som musikfotograf efter ett tag och jobbade som det. Så jag hängde liksom bara i konsertlokaler och i stan och sådär. Så det var först för, vad blir det nu, 5 år sedan som jag började få upp ögonen för en annan värld.
Jobbade du med rockfoto då också eller?
Ja, tänker du på Emma Svenssons rockfoto?
Ja, men det var lite lik story.
Ja, men det är roligt. Vi har känt varandra ganska länge. Ja. Och har båda tragglat fram ungefär samma väg, ja, på något sätt. Så det är spännande att ha någon som är liksom lika, kör lite samma race.
Ja, verkligen. Vad hände för 5 år sedan?
För 5 år sedan så tror jag att jag befann mig nog i en punkt i min karriär där jag liksom hade tappat lite glöd, tror jag. Jag har alltid levt ganska mycket på passion och att jobba som fotograf inom musikbranschen var väl liksom inte det som lönade sig mest ekonomiskt, men jag hade ändå liksom en passion i själva musiken och att skapa någonting kreativt, men ju högre jag kom i karriären desto mindre kreativt och mer liksom jobb blev det. Alltså om man hade ett jobb kunde ju vara till exempel fotografera Slash från Guns N' Roses. Och då får man 5 minuter i en studio om man har tur, eller under gångarna på Globen om man har mindre tur. Och om man har ännu mindre tur så är man på dåligt humör. Alltså så här, det fanns ju ingenting kreativt i att göra det, även om man fick göra saker och förtroende att göra större saker, så ja, det vart inte lika spännande. Och sen så var det också en bransch som vid den tidpunkten hade det ganska svårt, och det blev mer, kändes som att man jobbade, men många uppdragsgivare liksom ville få ut så mycket som möjligt men samtidigt betala så lite som möjligt, så det blev inte det här liksom roliga, vi gör det här tillsammans, utan det var hela tiden en jakt på pengar eller på att komma undan så billigt som möjligt.
Det där är en så otroligt svår balansgång. För jag kan verkligen känna igen det du säger. Just att jobba med passion. Och att man kan jobba med någonting väldigt passionerat i början. Men till slut så kan det också bli ett jobb.
Ja.
Som du säger. Och jag förstår samtidigt när du säger så här, fota Slash. Vissa är så här, fan vad coolt att fota Slash. Och jag kan också förstå så här, på ett sätt, det är det.
Ja.
Men samtidigt så jävla frustrerande när så här, ja, men han är i korridoren, bara fota han bara snabbt.
Ja.
Då blir det så här, fast Aha, okej.
Okay. Ja, men så här, och ofta liksom när du får fota, eller liksom man kommer i kontakt med de här lite större artisterna, då är det ofta inte artisten som du har kontakt med, så det är svårt att komma med en kreativ idé. För ofta så har du bara någon på ett managementbolag eller skivbolag som du har kontakt med, som kanske inte vågar lägga fram den här kreativa idén ens till artisten, utan säga nej, vi vill bara ha något safe. Kör det gamla vanliga.
Men hur kunde du balansera upp det där på något sätt med att ändå kanske vara kreativ utanför jobbet? Det som inte var jobb, om vi säger
ja,
så.
Ja, men det var jag nog. Men jag tror nog att det var också det där, det var just det där att vara i det liksom stadiet eller liksom i den situationen som gjorde att jag omedvetet nog började söka efter andra liksom passionskällor, tror jag. Så att jag liksom tragglade väl på och hade liksom något tydligt karriärsmål som skulle bli liksom, ja men, gå bättre och bättre. Men sen så en kväll så satt jag hemma i min säng i min lägenhet och så här slentrian scrollade på Facebook på mobilen. Och så plötsligt fick jag se trailern för en film som heter Wild. Som handlar om en kvinna som går sektioner av en vandringsled i USA som heter Pacific Crest Trail. Och jag blir helt, ja men, golvad verkligen. Och bara, shit, vad är det här? Och så bara kolla om och om igen. Och så fort jag gick upp på bio så gick jag och såg den. Och liksom bara var helt såld. Att så här, det här måste jag göra. Det här verkar så himla, himla häftigt.
Jag har sett den filmen.
Gör det?
Ja. Jag vet vilken det är. Det är Reese Witherspoon, va?
Ja, precis.
Som har en roll i den. Den är bra.
Den är bra.
Ja.
Den är lite speciell. Boken är bättre.
Ja, men det så är det alltid. Ja. Boken är alltid bättre.
Ja.
Och vad var det som gjorde att du fastnade för det här när du såg trailern? Vad var det som tände en glöd i dig?
Ja, men jag tror nog att det här att få liksom, jag menar, att skala ner och leva minimalt. Liksom att leva minimalistiskt utan massa saker och faktiskt leva ute i naturen på det som du klarar av att bära med dig på ryggen. Det var en väldigt taggande idé. Jag hade några år tidigare köpt en van. Så 2011 tror jag det var, så köpte jag min van. Eftersom jag jobbade mycket på musikfestivaler då, som musikfotograf, så åkte jag, istället för att åka från Stockholm och så ner till Blekinge på en festival och jobba, och åka hem och sen åka ner till Småland och jobba, så köpte jag en van, hyrde ut min lägenhet och så bodde jag i den under somrarna istället. Så då åkte jag från festival till festival och så bodde jag längs så här små sjöar däremellan. Det var en gammal van från 79, så den gick i 75, så det gick liksom inte att köra så här E6-an raka vägen.
Hur var vanlivet?
Det var fantastiskt, och jag tror nog att där så la nog liksom grunden till att liksom den här, ja men, passionen, om man vill kalla det, för det liksom minimalistiska, att jag började där någonstans, att liksom få komma ut och liksom lägga staden bakom mig och bara få komma ut i naturen och ta det lugnt och laga lite käk och ligga och läsa. Bada.
Men du gjorde allt det här själv också?
Ja, det gjorde jag. Tänk tillbaka, men jo, så var det ju. Sen, man träffar ju massa folk överallt hela tiden, men jag åkte runt själv.
Hur var reaktionen på folk när du sa att du skulle göra det här?
Åka till USA?
Ja, eller liksom vänlivet, allmänt, hyr ut lägenheten och
nej, men det var nog, alltså just med vänen tror jag inte att jag hade, inte vad jag minns, några stora reaktioner. Jag har ju liksom alltid flängt runt ganska mycket.
Du gjorde bara det du alltid gör.
Ja, men lite så. Jag var liksom, ja, alltid, alltså från att jag också var så här, jag är uppvuxen i Karlstad och jag åkte ut i Stockholm titt som tätt, liksom, även när jag var tonåring och ner till Göteborg ibland. Och liksom, jag har nog alltid varit ganska, alltså en resande person.
Vad tror du att det kommer ifrån? Har du tänkt på det någon gång?
Alltså det grundar sig väl säkert i någon typ av rastlöshet, tror jag. Men också nyfikenhet. Att hela tiden vilja se mer och göra saker. Och jag har nog väldigt svårt att, men att sitta still, alltså när någonting blir för liksom samma sak och liksom slentrian, då mår inte jag så bra.
Nej, för jag tänker lite, det finns ju de som tar det säkra hela tiden bara. Man har sitt jobb och så stannar man där. Hur jobbigt och hur tråkigt den är. Så jag säger, oh, gud, jag har pengar och jag kan inte rycka mig loss från det här. Men sen är det, så har man dig istället som är mer så här, fan, jag hyr ut min lägenhet, jag sticker med den här vanen och blir bekvämare. Ja, nice, jag kan upptäcka Sverige lite på vägen också.
Men det där är ju,
öppnar och slår upp en massa.
Ja, och det där är så spännande för att jag har ju försökt att passa in i den där mallen. Att ha ett jobb liksom och velat jobba 9-5 och liksom göra, vara så där normal som alla andra är. Men jag blir ju bara deprimerad om jag behöver göra det. Och det är väl något som jag har förstått på senare år. Att så här, men jobba inte mot det där, för det, jag mår inte bra av det.
Nej.
Det är den här personen som jag är och behöver vara för att må bra.
Jag känner igen mig exakt i det där. Jag måste bara berätta en liten story där, för jag, som jag berättade innan vi började på det, jag håller på med stand-up och allt, men jag har alltid varit väldigt fokuserad åt ett visst håll i min karriär då. Men det kom en punkt i livet under 2015 då jag gjorde ingenting utav det, utan jag istället verkligen sökte mig till ett helt vanligt jobb, för jag var tvungen att styra upp min ekonomi, för den hade kraschat lite där. Och jag var såhär, men fan, jag började kränga mobilabonnemang på Mediamarkt. Och det funkade första månaden. Och andra, men sen, alltså, det kröp i kroppen och jag kunde känna att jag bara kastade bort min tid och mitt liv genom att stå där. Jag kände jag bara, till slut blev det verkligen, det är bättre att jag har nog mindre pengar än att jag har pengar och inte tillfredsställd med hur jag spenderar mina dagar. Och jag vet att det var någon annan gång också, några år tidigare, då jag hade sagt till en tjej som jag körde stand-up med och så här, jag önskar att jag bara kunde ta det här vanliga jobbet och leva det här normala livet och sånt där, fast du är inte riktigt gjord för det. Du kommer inte klar. Så jag känner igen exakt allting du säger i det här.
Nej, men jag tror verkligen att så här, vi människor är ju olika allihopa. Och jag kan ju avundas. Alltså att de som är starka att ha ett jobb som man går till varje dag. Jag fixar inte det.
Nej.
Och det har jag fått acceptera.
Ja, men det är samma. Och jag tror att vi brottas mot det där, att det hade varit skönt att bara kunna ha den tryggheten och bara kunna slappna av där.
Ja.
Men jag tror inte riktigt vi kan, eller vi kan inte.
Nej.
Det är därför vi hela tiden, nästa, fan, jag måste göra det här.
Ja.
Det här funkar inte.
Men det är ju roligt det där med pengar också, för att innan 2015 då, som ändå är en ganska stor brytpunkt 2015-2016, så var jag väldigt så här, jag frilansade ju innan, jag frilansade som fotograf, men jag hade ju en buffert liksom som jag kunde ta utav. Idag har jag liksom 0 kronor på mitt sparkonto, men jag inte, då skulle jag varit jättenervös och liksom stressad över det. Idag så är jag inte det, jag tänker liksom, känner att det, allt har en förmåga att lösa sig liksom, och så hittar jag något jobb som jag kan göra, får in lite grann och så investerar det i nästa grej eller så där som jag vill göra. Så att det liksom går runt ändå. Och ja, men som du säger, jag är absolut inte rik ekonomiskt.
Nej.
På något sätt. Men mitt liv är ju jätteinnehållsrikt istället, vilket egentligen väl är viktigare.
Känner du till Seneca, stoicisten?
Nej.
Han har sagt, det finns en historia som han berättar, där det är en man som går och bränner sina pengar bara. Och folk tycker han är helt galen som bränner pengar på det sättet som han gör. Men då säger Seneca, vad är egentligen den största galenskapen? Är att bränna pengarna eller att bränna bort tid? För tid kommer du aldrig få tillbaka, men pengar kan du tjäna igen.
Ja.
Och det ligger så mycket i det, och jag tror det är någonting som, jag får känsla av att både du och jag lever efter det måttet, att vi är medvetna om att pengar kan man, det går alltid att lösa. Men att bränna bort 15 år av sitt liv och sen känna att fan, jag borde ha gjort det här, jag borde ha gjort det här, jag borde ha gjort det här.
Nej, men visst.
Men hur ser det ut nu, och vad har du för om vi bara hoppar fram, sen kommer vi backa 5 år igen, men hur ser det ut just nu?
Just nu så håller jag på och skriva på en bok. Så just nu försöker jag hålla mig från att titta på några andra grejer, för att jag behöver verkligen fokusera på det. Den ska vara klar här i årsskiftet och kommer ut slutet av våren, början av sommaren. Planen.
Spännande.
Ja.
Och här hyllade jag dig precis för hur du skriver när vi ses där nere. Det kändes som att skriva en roman. Så säger du, ja, men jag håller på att skriva en bok. Ja, men gud vad spännande. Ja. Jag antar att den handlar om det vi kommer att prata mer om.
Ja, ja. Det gör det.
Ja. Ja, men kul. Ska vi backa 5 år igen?
Ja, vi backar tillbaka.
Ja, jag hoppar tillbaka. När du väl hade gjort det här vänlivet, så antar jag att det var det också som kanske började så det här fröet om att börja upptäcka mer och mer. Eller hur började ditt upptäcktsvärd?
Nej, men i alla fall... I alla fall att, jag menar, att komma ut mer och liksom få det här lugnet, både från yttre saker runt omkring, men också all inre press och stress och liksom sådär. Det var ju väldigt nyttigt att få komma bort från det och liksom skala ner till liksom bara det som är där och då. Och det var väl det som lockade mig också i den här filmen, att få ge sig ut och bli lite skitig och jobba med sig själv på många sätt, både liksom mentalt och fysiskt. Mm. Men jag såg den här trailern, och sen så var jag och min mamma och pappa var i Centralamerika på en semester i 3 veckor. Och där så träffade jag en kille som jag hade lite kontakt med sen när jag kom hem. Och det var också en sån här grej som har betytt jättemycket för mig. För att när man åker på semester och man liksom är borta kanske 2 veckor, då börjar man ju liksom komma ner lite grann på jorden och släppa den här stressen och så där hemifrån. Och så börjar man tänka liksom på så att ja, det är så här man borde leva sitt liv. Men jag har alltid tänkt att jag ska börja, ja men, dansa flamenco, jag vet inte. Och så kommer man hem och liksom tänkt att man ska göra det, så går det 2 dagar och så är man tillbaka där man var. Men när jag kom hem då därifrån så, och vi höll kontakten, så var vi liksom kvar i det här liksom vacation mode-tänket. Så att jag började tänka så här, ja men, jag har alltid velat åka till USA. Jag ska åka till USA. Och så bokade jag en biljett dit, och så 1 månad senare en biljett hem. Och hade ingen aning om vad jag skulle göra däremellan. Och då kom jag ju på att men jag kanske ska vandra lite utav den här leden som jag har blivit så förtjust i. Så då började jag kolla på liksom dokumentärer och göra research. Och ju mer jag kollade, desto mer såld blev jag. Och jag skulle åka dit då i, jag tror det här var juli 2015. Och midsommarhelgen, precis innan, så gjorde jag min första vandring någonsin tillsammans med min mamma här i Stockholm på Roslagsleden 3 dagar.
Mm. Hur var det?
Ja, jag fick ju mersmak uppenbarligen. Det var ganska klassisk midsommarväder vill jag minnas, men det gick ganska bra ändå. Jag hade ju liksom målet inställt på USA. Men jag hade ju liksom fått låna ihop lite grejer och köpt något tält på någon utförsäljning och sådär för att kunna göra det. Så det var en mysig upplevelse att vara ute liksom, vi två bara, de 3 dagarna.
Var aldrig rädd för vargar?
Nej, vargar hör jag nog inte.
Jag bara ställer för jag kom på det nu, för min kompis hade varit ute och kampat med sina döttrar. Och var på den ena dottern, jag tror hon hade kollat i mobilen och insett att där de hade sovit hade det varit mycket vargar. Så de fick avbryta och åka hem. Ja. Det bara den tanken kom upp nu.
Ja.
Så hon var ganska skraj på efterhand. Men tänk om det hade hänt någonting.
Jag har sett en varg en gång faktiskt. Det var ganska coolt. Men jag har nog, just dem har jag inte varit rädd för. Jag har inte varit någonstans där jag tror att de är någon jättefara.
Nej, men jag tror det går att hålla koll på också just genom att titta på nätet, har vi all info idag.
Ja, sen är väl liksom de flesta djur är ju oftast, alltså om du är ute med hund så kan ju varg eventuellt vara ett problem, men annars gillar ju inte varje människa så mycket heller.
Nej.
Jag läste någonting om det där nyligen, och den största risken är typ i djurparker.
Ja, det är så.
Där är de farligare.
Ja.
Om du liksom går in vid fel tillfälle. Och...
Ja, det hände ju rätt nyligen också.
Ja.
Kolmården tror jag.
Ja, men precis. Och där är de ju också i en stressad situation.
Mm. Ja, de är ju instängda.
Ja.
Det är förståeligt.
Så att det...
Men hur var det att komma till USA och få möjligheten att vandra den här leden?
Ja, jag var ju där då 2015. Då mötte jag upp den här killen och så vandrade jag, han och en kompis till han en sektion i 5 dagar. Och sen så vandrade jag en sektion själv i 3 dagar, tror jag det var. Och sen så var jag nere en sväng till mexikanska gränsen där den här leden börjar. Och liksom, det finns ett så här monument där. Och jag liksom kände väl typ när jag stod där att, för det här var juli. Jag bara, inom ett år så har jag en känsla av att jag kommer stå här igen. För jag åkte ju tillbaka 2016 för att vandra hela den här leden som går mellan Mexiko och Kanada. Och den är 428 mil.
Åh jävlar.
Så att det var ju mäktigt att göra det.
Men fan, 428 mil, hur lång tid tar det att gå och vandra hela den där?
Det tog, för mig tog det 175 dagar, så nästan ett halvår var jag iväg.
Fan, det är lång tid på vandring alltså.
Ja, men jag tror att det var liksom just det där att för mig så var, alltså det är klart att utmaningen var ju jätte, alltså det var ju en lockelse i sig att se liksom, för just men som jag sa tidigare, jag liksom slog ner allt det här med fysisk aktivitet och alltid sett mig som en väldigt icke-fysisk person.
Mm.
Så för mig blev det något slags en utmaning i det där att så här, fixar jag och gå liksom hela den här sträckan. Vad, shit vad coolt skulle vara. Det ska jag fan göra. Men sen var det ju också just det här att, så det var ju en grej, men en annan grej var ju också att få komma ut och leva i naturen.
Mm.
Så att liksom själva liksom vandringen till Kanada var ju en sak, men det var ju allt det som hände där under tiden som var det jag egentligen var ute efter. Och det var väl också därför, alltså det är en sak i alla fall som jag tror har gjort att jag kunde ta mig hela vägen. Att så här, för ibland så blir det ju jättejobbigt och tråkigt och liksom, man vill inte. Men
Vad skulle du säga var den tuffaste utmaningen under de här dagarna?
Den tuffaste utmaningen kom nog de sista 3 veckorna. Vi gick in i Washington. Jag säger vi, jag åkte dit och gjorde det här på egen hand, men man träffar en massa folk där i en ganska populär led. Och så grupperar man sig lite grann. Så i slutet så var vi 3 stycken som gick tillsammans. Och den 1 september så gick vi in i Washington. Och då var det verkligen, då var det som någon hade bestämt sig för att nu kommer slutprovet här. De sista milen, de sista 3 veckorna. Och det som hände var att på västkusten i USA så är vädret väldigt stabilt. Det liksom är ju ingen tillfällighet att filmindustrin ligger liksom i Los Angeles, utan det är mycket soltimmar, väldigt bra väder. I Washington är det inte riktigt lika bra väder. Det är väldigt så här, går upp och ner och regnar. Och så var det då, så att det blev liksom superblött och tufft. Och det kan ju vara en sak om man är ute liksom en timme, men när du ska gå 3,5 mil om dagen, så är det ganska, det tar sin lilla tid.
Ja, verkligen.
Och är du ute i flera timmar i regn så blir du blöt förr eller senare.
Mm.
Och har du då 5, 6, ja, upp mot, vad hade vi, 9 dagar till närmsta civilisation, så är det också ganska tufft att veta. Så det tuffa där var den mentala pressen att liksom så här, kommer jag kunna bli torr? Kommer det finnas tillfälle att jag kan hänga upp mina grejer så det kan torka under dagen? Kommer det spricka upp? Men också det faktum att jag hade en tidspress. Jag var tvungen att vara klar på de här 3 veckorna, för sen gick mitt visum ut.
Ah, okej. Okay, för det var precis det jag tänkte. Varför? Okej, jag fattar. Ja.
Så jag var tvungen att vara ute. Jag var tvungen att vara klar den, jag tror det var 23 september. Och sen ta mig in till Vancouver, flyga tillbaka till LA och så flyga hem. Och de här dagarna som det regnade, vi var tvungna att gå, jag tror det var 22 miles, vad blir det? Typ 3,5.
Jag är lite dålig på det med miles.
Ja. Jag tror att det är typ 3,5 mil per dag. Men sen de här dagarna när det regnade liksom så hysteriskt, då kanske vi klarade av att gå 1 mil. Och sen var vi liksom tvungna att slå läger, för att man var liksom helt genomblöt och kall och trött och behövde energi och mat. Så då bara, då adderades det ju lite grann på den där snittsträckan som man var tvungen att göra per dag. Så det var liksom en jättepress att ta sig igenom det där. Och verkligen en mental.
För det känns ju också som att man kan ju tänka sig, ja, men okej, det kan regna eller jag behöver det här. Men det mentala, det går aldrig att föreställa sig det. Man kan prova att gå 3 mil, absolut. Men du kan aldrig föreställa dig hur jobbigt det kommer bli under vissa omständigheter.
Nej, precis. Och det är ju liksom det där att man kan ju föreställa sig ett scenario eller 2 scenarion. Men ofta så finns det ju hur många fler scenarion till som helst. Och med den påverkan, och så kanske det var någon mus som käkade upp mina nudlar. Eller liksom, det finns så mycket som kan hända som gör att man bara, det blir riktigt tufft att försöka hålla upp.
Hur nära var det att kliva av och bara skiter i det?
Alltså jag tror aldrig att jag var det. Och jag har ju fått den frågan jättemånga gånger. Men det var liksom, det var inte ett alternativ riktigt. Alltså det är samma sak som så här, en morgon när man verkligen inte vill gå till jobbet. Du säger ju inte upp dig för att du har en jobbig måndag morgon. Utan du går till jobbet, eller så kanske du ful sjukskriver dig.
Folk kanske borde säga upp sig.
Ja, precis. Nej, men liksom, så det var lite samma sak där. Ja. Det fanns liksom inte som... I min värld så fanns inte det.
Nej. Ja, och du klarade det uppenbarligen.
Ja.
Men hur mycket det. Fick ni spida på sen? Och hur gjorde ni det? För som du säger, ja, men vi skulle gå då de här 3-någonting milen. Men idag blev det en. Ja. Och imorgon blev det 1,5.
Ja.
Ja, men då är det ju 5-6 mil du måste
ja.
Gå ändå.
Ja, ja, men visst. Så att vi hade ju några dagar när vi gick upp mot drygt fem mil per dag. Men alltså, där var det ju fantastiskt bra att ha varandra.
Mm.
Vi gick ju sällan med varann dagtid. Utan då... Var det så här, man vaknar upp så bara, men vart behöver vi ta oss idag? Men vi ska försöka ta oss dit. Och så kollar man kartan och liksom så här, där finns det ett bra ställe för att käka lunch. Vi ses där, typ. Och så packar man ihop var och en för sig och så går man när man är klar och så möts man upp. Vart var jag på väg?
Ja, men sista biten, ja, sista ja, sekunden, ta en kapp.
Ja, för det som också då blev ju då att nere i Kalifornien under liksom juni-juli, då kunde man ju vandra fram till 11 på kvällen och ha det ljust och fint. Men där blev det ju höst och mörkt vid typ 7. Men då började vi gå tillsammans när det blev mörkt. Och så de sista dagarna så började vi började återberätta vandringen för varandra. Så vi började på dag 1 och så gick vi igenom och det var så himla coolt. För att vi kunde minnas liksom varenda dag 175 dagar tillbaks. Alltså så här, ja, men det var den dagen när vi gick över det där passet och sen så mötte vi han och hans tjej hade precis lämnat för att hon var tvungen att åka på något bröllop. Och så liksom, alltså vi minns sådana detaljer och jag kan liksom fortfarande idag minnas så här, exakt vilken podcast jag lyssnade på en viss sträcka och det är så sjukt när man liksom, ja men i vardagen inte kan komma ihåg vad man käkat typ till lunch i förrgår.
Nej,
liksom.
Nej.
Så det roade vi oss med de sista veckan i alla fall, tror jag.
Ja.
Att gå igenom.
Men det är häftigt, för det ni har gjort på något sätt är att ni har brytit den monotona vardagen.
Mm.
Och när en vardag helt plötsligt fylls med upplevelser, då är det ju mycket lättare att memorera.
Ja.
Det som jag brukar säga om år 2020, alla kommer veta vilken frisyr vi hade, vilken musik vi lyssnade på, allting som hände under 2020. Men jag tror att om vi frågar någon om 2019...
Ja.
Då kommer det mer vara, fan, där minns jag inte exakt, men jag vet verkligen vad jag gjorde året efter.
Ja.
Så jag tror att det är de här, när det händer någonting väldigt speciellt, då lagras minnet mycket, mycket starkare, kan jag tänka mig.
Nej, men så är det absolut. Och det är också när saker liksom går i samma varv, liksom att det är så här, då har vi en tendens att inte minnas det, men när det är någonting nytt hela tiden, vilket det definitivt är på en vandring, när du också fysiskt förflyttar dig till nya platser varje dag, så skapas de där minnena.
Hur var det att komma i mål?
Det var både och. Det var ju alltså verkligen dubbla känslor. Att det var ju jätteskönt att man fixade den där liksom tuffa sista sträckan. Vi gjorde det, var klara på dagen. Eller? Ja, vi kom nog fram vid typ 10 på kvällen eller något sånt där. 11 någon gång. Så klarade det på dagen. Och sen skulle man hem, så det var ju liksom skönt att så här få det gjort och man var ju jättestolt över att man hade fixat det liksom och ja, men allting och att man skulle få äta mat ordentligt och allt det där och träffa familj och vänner hemma. Men det var ju också ganska så här, jaha, vad händer nu då? Men man har haft liksom, och det är ju inte bara för just det här, den vandringen, utan det är ofta när jag har gjort större projekt att när man liksom väl kommer i mål så är det ganska, det är inte så att jag är i alla fall inte sån som kommer i mål och liksom skriker och höjer armarna och liksom världens lyckorus, utan det är ju snarare så här, jaha. För man har haft det målet så himla tydligt för sig under så lång tid. Och så plötsligt är det så här, jaha, vilket håll ska jag gå åt nu då? Vart ska jag ta vägen? Och det är ju, det finns ju någonting som heter post-trail depression som är ganska vanligt bland folk som gör så här längre grejer, att man hamnar i det där liksom, vad ska jag göra nu? Och så identifierar man sig så mycket med vad man har gjort. Jag bokade ganska snart efter att jag hade kommit hem en resa till Nepal, vilket jag tror var jättemycket en räddning för mig för att inte hamna i det. Att inte bara identifiera mig med hon som hade gått den där leden, utan att se framåt. Och fortsätta leva och hitta nya mål och riktningar. Liksom.
Har du haft någon kontakt med dem som gick med dig? Var det någon av dem som upplevde det här? Var det någon av dem som fick det här?
Jag tror att alla fortsatte väl Jag vet att av de två som vi var sist, jag vet faktiskt inte riktigt vad hon gör. Det var en kille och en tjej. Hon vet jag inte riktigt vad hon gör. Han mönstrade på en båt och på någon så här gamla så här trä, segelfartyg och seglar tur och tur mellan typ Karibien och skeppar rom. Typ. och hon vet jag inte riktigt vad hon gör. Men jag vet att hon gjorde en annan vandring något år efter för att som gick från kust till kust istället. De gick längs mexikanska gränsen för att belysa hela problematiken med Trump.
Ah, okay.
Allt det där. Så hon är ganska politiskt engagerad också.
Mm. Hur var Nepal? Kontrast, va?
Ja, det var en kontrast. Framförallt eftersom det är en sån turist ett turistbesöksmål liksom, så det var ju väldigt mycket. Men det är ju så här, jag skulle vandra upp till Everest Base Camp. Och då är det vanligt att man flyger till en by som heter Lukla. Jag tog en buss som var som att åka en tvättmaskin i 10 timmar till en by som heter Giri istället. Och så gick jag därifrån upp till Lukla på 5 dagar. Och det var ju en jättehäftig resa de 5 dagarna liksom, att gå i den djungeln där i Himalaya liksom, tills man kom upp dit. Men där uppe är det ju verkligen en folk som åker för att bocka av någonting på en bucket list. Och det är ju, liksom, det är ju civilisation mer eller mindre upp till Everest Base Camp. Men också såklart jättespännande och jättemäktigt och häftigt att vara där. För att det är ju, samtidigt som jag säger att det är en civilisation, så är det ju också extremt avskilt.
Ja.
Man liksom fattar ju inte att folk har tagit sig dit någon gång. Liksom, upp i de här liksom karga bergen som är liksom superhöga. Det går knappt att andas och det liksom är, men bara så kargt och liksom dött. Tills du inser att det är jättelevande, för det bara knakar och spricker överallt i så här glaciärer och laviner som går. Och det är ganska, så är det ju ganska mäktigt.
Vad överraskade dig mest på den vandringen?
Jag tror att det häftigaste med den resan var nog vad mycket man kan fixa igen med liksom så här huvudet. Jag kunde ju inte nöja mig med att bara gå till Everest Base Camp, så jag bestämde mig för att bestiga ett berg som heter Lobuche, som ligger 18 kilometer innan. Som, jag vet inte om du har sett den här expeditionen som gick på TV, tror jag, våras. Ja, men ett gäng folk som ska upp på den där toppen i alla fall. Så det berget är 6119, tror jag det är. Och om du ska upp på höjd så gäller det att ha liksom bra lungkapacitet för att kunna tillgodogöra dig den mängd syre du får i dig, eftersom det är betydligt mindre än på havsnivå. Så då är det ganska bra att träna innan. Så min plan var ju att ligga i hårdträning och köra liksom kondition och mycket den typen av träning för liksom puls och hjärta och lungor som man behöver göra. Men jag tror att det var 5 veckor innan så var jag tvungen att operera mig. Vi hade fått några cellförändringar, så jag var tvungen att operera bort dem. Och då när jag sitter på den här operationsbritsen och precis ska sövas, så säger de så här: bara så att du vet det nu, så får du inte göra någon form av pulshöjande träning nu på 3 veckor. Och 2 veckor innan man ska iväg så är det bra att börja ta det lugnt och liksom låta kroppen bara hila och vara liksom fit for fight. Så det var liksom 5 veckor innan jag skulle iväg, så var det så här: ingen mer träning.
Oj.
Och då var det så här, bara nej. Kunde inte sagt det här lite tidigare. Okej. Jag åker och så får jag se hur det går. Men tog mig hela vägen upp och faktiskt utan några större problem.
Bra ju.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja. Så det var ganska häftigt liksom att se vad liksom, men jag var ju också så här, jag läste på jättemycket om vad hög höjd innebär och hur man ska tänka och hur man ska göra liksom, vad som är viktigt för att ha de bästa förutsättningarna ändå, och det gick ju.
Vad tog du med dig från den informationen?
Mycket handlar om att men kroppen behöver fokusera på att akklimatisera sig. Du ska inte stressa, du ska liksom se till att hela tiden vara i balans. Jag tycker att vara på hög höjd är en väldigt så här meditativ mindfulness. Du måste verkligen se in i dig själv och liksom lyssna på allt som kroppen säger. För att är den så här, jag är lite kissnödig, då vill man gärna hålla sig. Det ska man inte göra, bara gå och kissa så kroppen inte behöver ha det liksom stressen i sig. Stress påverkar din förmåga att akklimatisera sig. Känner du, det är lite varmt, jag vill ta av den här. Då måste du stanna och ta av dig. Och liksom verkligen lyssna på kroppen. Och sen så kan man ändå hamna i en situation där man mår dåligt. På grund av att det har gått lite för snabbt. Eller att man inte hinner med. Men då går det, är det liksom, jag gjorde det när jag kom upp till byn Lubuche. Som är byn innan man kommer upp till byn som ligger innan Everest Space Camp. Och mådde liksom jättedåligt och bara, nej men alltså det här går inte. Jag klarar inte av att ta mig en meter till.
Vad kände du?
Ja men då var jag så här, nej men jag förstod inte hur det ens skulle vara möjligt att fortsätta ta mig någonstans. Och låg liksom bara i sängen. Men det som hände då var att det kom in ett par, det är ju så här supertunna väggar. Det är ju knappt nödvändigt att det är några väggar. Det är ju liksom jättetunt, så man hör ju allt i de här lodgerna som man bor på där. Och då kommer in ett par i lodgen, eller i rummet bredvid mig. Och de pratar och kvittar. Och helt plötsligt så bara dung, hör man så här, ding, 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 springer en iväg, kräks på toaletten. Och så ding, 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 tillbaks. Och så bara pratar som ingenting har hänt. Och sen så springer nästa iväg och kräks och tillbaka och börjar prata som inget har hänt. Så då låg jag där och bara, jag kan ju ligga här och tycka synd om mig själv och tycka att allting är väldigt, väldigt jobbigt och tråkigt. Eller så kan jag bara acceptera att det är så. Som det känns. Men ändå försöka tänka positiva tankar.
Acceptans.
Ja, precis. Så efter ett tag så gick jag ut och tog en liten promenad. Mådde lite bättre. Kunde käka lite kvällsmat. Och sen nästa dag så var allt borta.
Det är intressant det där. Hur den acceptans, hur det förändrar mycket. För att så fort man accepterar någonting så då blir det på ett annat sätt. Jag håller på mycket med isvak. Jag hade tänkt fråga dig om Wim Hof, om det är någon du känner till.
Jag känner till honom. Jag har inte ägnat mig så mycket åt det.
För han tar ju upp folk för Kilimanjaro.
Ja, jag hörde det.
Och jobbar bara med andning. Liksom. Ingen förberedelse alls, men hon jobbar med andning och knallar rakt upp.
Ja.
Och jag har hållit på med hans metod nu i nästan, jag tror att det är nästan 6 år eller lite mer. Men jag vet också, första gången jag badade i isvak så var det jättesvårt för mig. Och då frågade jag killen som lärde mig, säger jag till honom, när blev det liksom varmare för dig att vara i vattnet?
Ja.
Och då svarar han, det har aldrig blivit varmt.
Nej.
Jag accepterar bara kylan.
Ja.
Jag bara, då fattade jag ju.
Det är så.
Jag bara, just det, såklart. Jag ska inte kämpa emot. Jag ska inte förvänta mig att jag ska gå i och att det är varmt.
Nej.
Utan det är ju kallt.
Ja.
Och det förändrade ju allt.
Ja.
För mig att bara kunna gå ner och säga, det är kallt, det är okej. Det kan inte hända något.
Liksom.
Det är verkligen bara kallt. Efter det så började jag kunna hantera det här på ett helt annat sätt.
Ja.
Hitta avslappningen och acceptera. Jag hör att det är det du gjorde här också.
Ja, men visst.
Och det är nog, hade kanske inte de kommit in där och hade märkt, vänta nu, de här mår nog skit som mig, för de går och kräks, men de är ändå igång. De kanske hade legat kvar där.
Ja, nej, men det är ju de där liksom tankarna, och är man speciellt själv då, eller med någon som är väldigt dålig på, eller bra på att vara negativ, så är det ju rätt svårt att komma ur det där. Så att det är ju ett tankesätt man måste, eller som är väldigt bra att öva på och liksom lära sig och hitta vägar ur de där hålen.
Hur kändes det när du väl började känna dig lite fräschare då?
Ja men för varje, alltså det var ju nästan varje steg så blev det ju lättare och lättare och då blir man ju sugen på att fortsätta gå igen såklart.
Hur lång tid tog det att komma upp? 5 dagar totalt, men efter att du hade blivit lite dålig där, hur lång tid tog det?
Nej, men den där tog, jag var i Nepal ganska länge i och med att jag vandrade upp till Giri först, det tog 5 dagar. Och från Giri till Lukla tog 5 dagar. Och från Lukla sen så tog det väl... Åh gud, jag ska inte sitta här och räkna i 100 år. Men jag tror att det tar kanske... Normalt det är kanske 2 veckor fram och tillbaks.
Mm.
Så säg att jag hade varit upp 10... Jag kanske hade varit borta 2 veckor totalt när jag skulle upp på den här toppen.
Mm.
Sen. Och sen tillbaks ner. Så jag tror att jag var borta... 4 veckor eller någonting totalt.
Ja.
I Nepal. Liksom. Så hade jag några dagar i Kathmandu också.
Hur tycker du Nepal var?
Men det var också jättespännande. Alltså när jag kom dit till och landade i Kathmandu så tyckte jag att det var liksom världens jobbigaste stad och det var liksom folk som försöker sälja saker överallt och liksom man går på gatan och så bara, jag behöver den där hjälmen bara för klättervart kan jag hitta en klätterhjälm bäst och som inte är en jättemärklig kopia. Och så går man där på gatan och tycker allt är jobbigt och så kommer det någon och bara sticker upp en flöjt framför en. Så hej, vill du köpa en flöjt? Bara, nej, låt mig vara. Jag vill bara ha en hjälm och sen vill jag gå upp mitt rum. Typ. Så kände jag när jag kom dit.
Ja.
Men när jag kom ner så var liksom bara, nu kunde jag bara gå runt och le och liksom börja snacka med han med flöjten istället. Mm. Liksom, och så här, var allting, var en helt annan stad.
För det är väldigt, jag har inte varit där själv, jag har ju sett bilder, jag har hört, jag kom på att jag faktiskt haft 4 äventyr i den här podden. Nu suddade jag bort, min gamla PT-kund, han säger till mig en dag att fan jag vill gå upp för Mount Everest, han har aldrig bestigit berg.
Nej.
Han besteg Mount Everest tror jag var så här 4 år efter att han hade sagt det till mig, så jävla coolt. Han har varit i min podd också och delat den här storyn.
Ja.
Så jag känner till när du börjar prata om Lobucho och allt det här, att då minns jag lite från allt han har berättat.
Ja.
Men det är, för mig är det nog en bucket list grej, förr eller senare måste jag dit.
Ja.
Jag vill se och uppleva Nepal, för det jag har sett så är det ju, nej men det verkar vara väldigt, väldigt, väldigt mäktigt. Och jag blir ju mer peppad av det när jag hör din story också.
Ja.
För jag vill känna det där med hur det är. Jag skulle vilja prova Wim Hofs andningsövningar för att se hur man kan hantera liksom den här uppstigningen.
Ja, det är nog ett spännande experiment. Sen så kan det vara bra att känna till lite andra saker som man kan göra för att underlätta det också. för sig.
Absolut. Men vad gjorde du sen då? Hur var det att komma hem igen? För då var du återigen i det här att nu har du gjort en vandring till och nu kommer du tillbaka.
Ja, men nu ska vi se om jag kommer ihåg det här rätt. Det var 2017. 2018 då åkte jag till Kilimanjaro.
Det såg jag en bild på din Instagram.
Jag har varit där 4 gånger nu. Eller 3 gånger har jag varit där, men jag har gått upp 4 gånger.
Hur var det?
Det är första gången, då hade jag inte lärt mig riktigt. Då mådde jag lite dåligt på vägen upp. Svårigheten med det berget är ju att du gör det på kort tid. Så att kroppen hinner inte riktigt akklimatisera sig så mycket som den borde göra. Så ska man göra det berget så ska man inte titta liksom på det billigaste för att du får minst antal dagar, utan liksom ju fler dagar desto större chanser att ta sig upp. Och första gången gjorde jag det jag hade fått frågan att åka dit som färdledare, men så ville jag åka dit för jag ville liksom ha varit på berget först, jag visste vad det handlade om, så då ville jag åka dit och det gjorde jag i februari, mars var det nog. 2018. Då gjorde jag det på 6 dagar, vilket var, jag tycker, lite tajt. Sen när vi satte ihop resan så gjorde vi den på 7. Vilket var bättre.
En fråga bara, har du gjort alla de här resorna själv eller har du haft någon med dig?
Till USA så åkte jag ju själv, träffade folk där. Till Nepal åkte jag själv. Till Kilimanjaro då så hade jag med mig en kompis som hakade på liksom i efterhand. Så man säger, jag ska åka dit, ska du med? Okej. Okay. Och så följer jag med. Men annars så gör jag mycket saker på egen hand.
Vad tycker du är skönast? Att göra det själv eller att vara med någon? Sen att man springer på folk på vägen, det är en femma, men vad föredrar du? Att planera och göra ensam? Eller?
Ja, men jag tycker nog om både och ändå. Men det finns ju en väldigt stor tjusning att göra det själv. Just för att du får den där Men det jag kan tycka är skönt med att vara ute på en vandring till exempel, det är att du verkligen får tid att gå in i dig själv. Och ja, men det behöver inte vara att du tänker på hur du ska leva ditt framtida liv. Men man liksom får skala bort liksom alla saker, yttre saker som påverkar den utifrån. Men också liksom att vara själv gör också att du kan bli ännu mer dig själv. För att när du är med din mamma så är du en person. När du är med din bästa kompis så är du en person. Man har alltid liksom någonting som man lägger på när du är med någon annan. Det tror jag alla har. Men när du är själv, då är du ju verkligen du.
Mm.
Och det tycker jag ganska mycket om. Och liksom få gå in i. Så det är väl det tjusningen med att liksom få göra det själv. Och också ja, men sätta sig inför alltså, jobbiga situationer och ta sig igenom det själv är ju en stärkande grej.
Är det någon speciell insikt du har fått under de här resorna när du verkligen har varit ensam?
Det är väl många. Men mycket... Alltså en insikt som väl följer med en hem och som jag hade med mig från USA och som har satt jättemycket ja men som har kommit påverka mitt liv jättemycket är ju liksom att så här, när man är ute så där och man är själv och egentligen oavsett om du är med någon annan men mest, ännu mer när du är själv, det är ju att det är bara du som har ansvar för att du ska fixa det här.
Mm.
Du kan inte liksom lyfta med någon ut. Du måste se till att du liksom sätter upp tältet bra ifall det börjar storma under natten. Du måste se till att du spar på mat så att du har hela vägen. Det är liksom en själv som har det ansvaret. Och det där gäller ju faktiskt alla situationer i livet. Alltså så här, det är ju också du som har ansvar för att ditt liv går i den riktning som du vill att det ska.
Mm.
Vill du åka till Nepal så är det bara du som kommer se till att du kommer dit.
Mm.
Det är ingen annan som kommer göra det. Så att det är bara dig själv du har att skylla om du aldrig kommer dit. Så det där var väl någon insikt kan man väl säga som jag tog med mig. Och när jag kom hem därifrån så bestämde jag mig för att liksom, jag skulle inte sätta upp saker på en bucket list utan jag skulle se till att ta tag i det direkt.
Mm.
Och även om jag liksom inte åkte till Nepal månaden efter så bokade jag en resa året efter istället så att jag kom iväg dit då. För har man bara tagit det där liksom lilla första steget att bara säga ja, då brukar allting gå.
Känns lite som en spirituell resa för dig det här också.
Ja, men det är det absolut.
Ja.
Såklart. Och det blir det ju i och med att den var så lång tid. Man kan ju få jättemycket ut av att vara för sig själv i 2-3 veckor.
Mm.
Men att vara liksom i ett halvår.
Mm.
Det gör ju jättemycket. Och du hinner ta de där tankarna några varv till. Och sen när du väl kommer mot slutet så börjar man ju också tänka lite grann på så här, men vad ska jag göra sen?
Mm.
Och vad skulle jag vilja göra när jag kommer hem? Så det är det absolut.
Jag känner igen mig väldigt mycket av det du säger. Lite som jag sa till dig innan vi började på det här också, att jag brukar gå ut i naturreservat utan musik för att verkligen bara få en möjlighet att tänka. Och det är något som jag har förmedlat till många av mina lyssnare, att prova.
Ja.
Gå ut och göra det här och försöka rensa huvudet ifrån bruset.
Ja, absolut.
Att bara bli fri allt, för det är så lätt att bara scrolla i en telefon eller vad det än är. Men där blir man bara, jag vet inte, det är sån rensning. Och jag vet att ibland när jag personligen kliver in under första timmen kan det vara en röra i huvudet.
Mm.
Men sen blir det bara väldigt skönt och behagligt. Sen kommer man ut efter den här milen eller vad man nu har gått. Så känns det bara väldigt, det är en lättnad.
Ja.
Det är en stor lättnad och jag tycker att det ger verkligen en tid för reflektion.
Ja.
Och tänka, och jag hade liknande upplevelser med Kanada.
Mm.
Med att komma hem, komma ut i naturen och när man kommer hem börjar istället ifrågasätta mig själv mycket. Så vad fan har jag hållit på med?
Ja.
Vad är det egentligen jag gör? Vad är egentligen viktigt och vad är oviktigt?
Ja.
Och jag tror att det är så lätt i den tiden vi lever i att allt är en fokus på karriär. Du ska lyckas med det här, tjäna de här pengarna. Alltså först då kommer du att kunna leva det livet du vill. Men det kanske bara är egentligen att stick på en vandring i en vecka eller 150 dagar och upptäck något annat. Och kom i kontakt med dig själv. För det du säger, vi har ju massa masker som vi sätter på oss.
Ja.
Men där är ju du.
Ja.
Det är ju bara Linda som är där och går. Det är inte Fotolinda eller någonting. Utan det är verkligen bara du som egen individ som är där och går.
Ja, men precis. Och det är ju egentligen då som man verkligen hittar in i sig själv och vad man vill göra.
Har du pratat om det här med folk som inte gör de här vandringarna? Och nu syftar jag på lite det djupare perspektivet. Det är lite mer spirituella eller vad man ska kalla det.
Ja, alltså jag lyfter ju den frågan eller liksom aspekten lite grann när jag föreläser och sådär, men det är ju sällan man går in på djupet så mycket på det.
Mm.
Och speciellt på en föreläsning där det liksom är,
nej, det är svårare.
En monolog lite mer.
Mm. Men jag tänker mer nära vänner.
Mm.
Eller hänger folk inte med?
Ja, det är väl, alltså jag pratar ju mycket om det. Jag är ju ganska aktiv i mina liksom sociala medier och sådär. Mm. Och där pratar jag väl om det och får liksom respons från andra. Men ibland är det ganska skönt att inte prata om det också. Ja.
För jag kan tänka mig att det var nog ingenting du förväntade dig när du började göra de här vandringarna.
Nej. Nej, inte att det skulle komma att påverka mig så mycket.
Mm.
Som det har gjort. För att mitt liv är ju verkligen ett helt annat. Alltså före och efter PCT.
Mm.
Alltså det som har hänt de senaste 4 åren sedan jag kom hem är ju liksom, det är helt sjukt att det har hänt så himla mycket saker som det har hänt under den tiden. Jag brukar titta tillbaka och säga så bara, men gud, nu är det ju snart 4 år sedan som jag kom i mål. Så bara, men har det bara gått 4 år sedan dess? Så bara, och sen samtidigt bara, men har det bara gått 4 år sedan dess? Alltså det är så här, det har gått så snabbt. Och samtidigt när man ser på det bara, så har jag gjort så himla mycket saker. Och det där gör det ju ganska skönt. Alltså så här, är man rädd för döden eller är man rädd? Och så där är ju en ganska vanlig fråga också. Men jag ser så här, skulle någonting hända för mig idag så vet jag ju att jag har gjort allt för att liksom leva och göra de sakerna som jag vill. Jag har inte den här karriären som jag måste göra först för att sen göra det, utan jag gör det nu medan jag kan.
Mm. Jag pratar om det där, jag brukar spela in avsnitt som heter Öppna mitt sinne.
Mm.
Och där tar jag just upp den här mallen som vi ska leva efter och så gå igenom här. Men gå skola, gifta sig, träffa någon, skaffa barn, det här jobbet, pension, bla 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 bla.
Ja.
Men sen innan du dör, då kommer du ha de här 7 grejerna som du ångrar att du inte gjorde för att man har följt den här mallen.
Ja.
Det är skönt att höra att du verkligen skiter i mallen direkt och istället lever det livet som du vill leva.
Ja.
Upptäcka och utforska och göra allt det. Men vad mer har hänt på de här 4 åren eftersom att det har hänt väldigt mycket?
Vad mer har hänt? Jag bara, gud, var har jag varit mer? Men jag har väl varit lite runt om. Jag var förra sommaren kanske. Då var jag runt och tågluffade.
Mm.
Vid 2 tillfällen och var nere i Dolomiterna och vandra och klättra och surfa på Biarritz. Jag lärde mig det. Jag har varit på Aruba och jobbat med Yoga Girl, kanske du känner till.
Mm.
Jag har varit tillbaka i USA. Jag var med i något som heter Fjällräven Polar 2017. Och sen så, ja, massa olika saker. Och sen har jag börjat kunna jobba med det här och liksom börjat skriva artiklar och liksom sådär. Och sen så, kanske dit du vill komma förra sommaren, så gjorde jag ju ett äventyr här hemma i Sverige.
Mm.
Där jag, det hade väl egentligen grott. Jag ville göra någonting på Sverige ända sedan jag kom hem från USA, men det tog lite tid innan jag kom fram till hur jag skulle göra det. Och sen i, vad var det, slutet av april förra året så trillade det ner att jag skulle, ja men jag ska göra samma sak som jag gjorde i USA. Jag ska ta mig igenom hela landet för egen maskin. Men jag ville också, jag ville se Sverige, upptäcka Sverige. Vad finns egentligen här? Eftersom från att jag började intressera mig för att vara ute i naturen och vandra och sådär, så har jag liksom letat mig utomlands för att göra det. Och jag ville se vad Sverige hade. Och för att kunna se hela Sverige och upptäcka hela Sverige så kom jag på att jag ville ta mig från söder till norr. Och även ta mig igenom alla våra landskap.
Mm.
Och då är det lite tajt om det är i slutet av april. Och man måste göra klart lite saker hemma först. Så jag bestämde mig för att göra det genom att vandra, cykla och paddla. Så det gjorde jag förra sommaren då, 2019.
Fråga bara, hur gjorde du det? Alltså, bar du på din cykel och din
padel? Nej, jag fick en hel del hjälp av dels av min pojkvän som hjälpte mig lite med cykel och kajak. Men sen fick jag även hjälp utifrån på många ställen. Eller så fick jag låna en cykel någonstans. Och, ja, det var lite mäckigt, men det var inte så att jag liksom gick på en vandringsled med en kajak i en handen och en cykel i den andra. Det hade varit lite väl tufft, tror jag.
Ja, det hade varit svårt. Vad var det mest fantastiska som du upplevde under den här Sverigeupptäckten?
Men det är ju hur mycket liksom, för jag, det fanns väl en liten sån här rädsla att säga, men tänk om jag upptäcker att det är ganska, det är inte så roligt här ändå liksom. Jag vill sticka iväg det första jag gör när jag kommer fram, men längs vägen har jag ju hittat så mycket saker, så liksom, jag har ju en jättelång lista upp på platser som jag vill åka tillbaka till och testa mer saker på och liksom upptäcka mer av den naturen som är där. För vissa landskap hann jag ju liksom igenom på en dag. Där man kanske hade velat stanna mer och testa lite andra saker också.
Hur lång tid tog det?
Det tog 4 månader drygt. 125 dagar.
Aha. Och hur var det att göra det? För det här var också ensam, va? Jag har tittat på lite bilder. Det var lite barn på bilder. Är det dina barn? Eller är det...
Nej, det är min pojkväns barn. Okay. Som mina bonustjejer.
Så det var, ni var ändå ett litet gäng som
gjorde det? Ja, eller de mötte upp på västkusten för vi har ju varannan vecka, men på sommaren så ser det lite annorlunda ut. Och då hade vi 3 veckor, eller om det var 4 veckor eller något sånt där, som de var med delvis. Och så tog jag mig någonstans under dagen och så gjorde de något annat, typ åkte och bada, och sen så möttes vi upp vid något vindskydd till exempel, där jag skulle sova vid någon led på lagom barnvandringsavstånd från parkeringen. Och så sov vi där liksom, och så nästa dag så åkte de och gjorde något och så vandrade jag vidare. Typ.
Häftigt ändå ju. Ja, alltså att kunna verkligen dela på det på det sättet, men ändå kunna spendera liksom nätterna ihop och ordnar. Och...
Det blir ju vad man gör det till.
Vad tyckte flickorna? De måste ju tycka, jag skulle tycka det var skitcoolt. Ja. Vad var deras reaktion?
Nej, men jag tror att de tyckte det var väldigt kul. Vi gjorde liksom, vi var iväg och klättrade också på något ställe liksom, och det är så här coolt att se hur de tar för sig och testar. Och vi var väl lite oroliga så här, ja, men tänk om de tycker att det är läskigt eller jobbigt att sova ute liksom. Men det var ju bara att inte prata om det som något som skulle vara läskigt, så får de ju inte ens den tanken. Det är ju bara mysigt att sova i en koja.
Hur är det egentligen att sova? För jag vet att det finns ju många olika sätt man kan sova när man kampar. Allt från att tälta, allt från att ligga i liksom hängmatta. Vad finns det mer för alternativ?
Du kan sova under bar himmel. Eller i vindskydd finns det ganska mycket runt om vandringsleder och sådär. Jag testade på hängmatta första gången förra sommaren då. Jag tycker väldigt mycket om det.
Hur var det att sova i?
Ja, men jag tror att det är en sån här grej som man ändrar, typ hatar eller älskar. Jag älskar det, jag sover som ett barn. Och så kanske man måste vända sig någon gång och vakna till, men sen så slocknar jag liksom direkt. Det är ganska skönt. Det är beroende på hur stort tält man har. Jag försöker ju bära så lätt som möjligt, så att det tältet jag har är ju rätt litet. Så det är ganska skönt att ha liksom en stor, man sätter upp som en tarp, liksom, ett skydd över så att det inte regnar. Då får man ändå ganska mycket space där under och vara på.
För jag var i Amazonas. Och då hade de hängmatte i det som var liksom köket där vi åt. Jag vet bara att det var så jävla skönt att ligga i hängmattor. Jag hade inte gjort det på många, många år. Men varje dag så gick jag alltid och la mig i den där hängmattan. Det var bara, det är en väldigt skön position för kroppen. Den är väldigt avslappnande för kroppen att ligga i en hängmatta och halvgunga lite.
Ja, men precis.
Så jag kan tänka mig att det verkligen måste vara skönt att ligga i hängmatta kontra att ligga på barmark.
Ja, men jag föredrar nog, jag skulle nog ta hängmatta om jag ska vara i ett område där det är möjlighet att sätta upp en hängmatta. Sen är man uppe i fjällen och sådär, så är ju tält lite bättre också beroende på vind och sånt.
Ja, såklart.
Men det är skönt. Sen finns det lite olika tricks också för att man ska få det mer bekvämt. Till exempel ha ett liggunderlag och att man ska sova lite på snedden snarare än liksom rakt i dem för att få ändå lite, inte vara helt banan.
Nej. Hur mycket packning har du med dig? Vad kommer upp i viktmässigt?
Jag vet inte, nu kollade jag faktiskt på något klipp jag hade från sista biten på den här turen när jag gick från Abisko. Då vägde jag min ryggsäck, då vägde jag typ 25 kilo, vilket är helt... men det var nog för att då var det liksom på väg att bli vinter, så jag behövde ha lite mer varmare grejer, och jag tror att jag hade mat för, vad var det, 19 mil som jag skulle gå. Så kanske 8 dagar eller något sånt där då.
Vad äter du matmässigt? Vad kan du ta med dig? För det är ju frågan om kanske torrvaror, kylvaror.
Jag kör frystorkat. Just när jag är iväg på sådana där grejer så är det liksom inte mat. Jag brukar ha med mig liksom snacks och sånt där som är, alltså typ godis och chips. Men annars så liksom är inte mat, jag lägger ingen jättevikt på att det ska vara den godaste mat eller bästa matupplevelsen. Utan där är liksom mat, det är energi, bensin liksom. Och få i sig, och då det finns ju så här färdiga frystorkade, sen kan du pussla ihop lite egna varianter utav andra torrvaror som finns i matbutiken också. Så mixa ihop det lite.
Och du stannat upp och tar något från naturen, jag tänker fiskar eller vad man nu kan göra.
Nej,
enklare sätt.
Det har jag inte riktigt lärt mig det än.
Nej.
Jag har ju varit vegetarian sedan jag var typ 12, men började käka fisk för kanske 4-5 år sedan. Så jag kan inte fiska.
Nej.
Jag vet inte hur man gör. Men det kommer kanske.
Det kanske kommer. Vilka kängor använder du? Nej, jag skojar.
Ja.
Jag var tvungen att
lägga in. Nu vi kommer in på det här.
Precis. Nej, jag skojar. Men däremot så tänkte jag en sista grej, för det är ändå något som vi har fingrar lite på innan vi har pratat. Det är just det här att du kan få frågan om att vara kvinnlig äventyrare. Vad är din tanke när du får den frågan? För jag känner själv lite att det känns som en så jävla förlegad fråga på nära vänster.
Ja, men visst. Alltså, jag blir ju... alltså nästan irriterad, sen så kan man ju inte bli det, för man ställer ju frågan för att man är nyfiken. Men det är liksom så här, ja, det är väl ingen större skillnad än mot att vara en manlig äventyrare. Det är lite svårare att kissa möjligtvis, men annars så ser nog naturen ganska same ut. Och jag tycker att det är, framförallt tycker jag att det är en väldigt tråkig fråga, för att frågan innehåller på något sätt att det skulle vara att en tjej inte kan klara sig. Och det tycker jag är så himla tråkigt, för att varje gång den här frågan ställs så befästs den liksom tanken också. Att det skulle vara farligare för tjejer att vara ute än vad det är för att vara killar. Och jag tror inte att det är det.
Nej.
Jag tror att vi liksom, det där är någonting som, en fördom som vi har med oss någonstans ifrån. Och sen, det är ju komplicerat också, men kvinnor lär sig ju inte riktigt på samma sätt att ta hand om sig själva, eller lita på sig själva, att vi kan ta hand om oss själva, tror jag, på samma sätt som jag tror män gör. Alltså det är ofta som män steppar in och gör saker för att vara snäll, vilket gör att, ja, men då lär vi oss ju inte att göra de där sakerna. Och det har jag har ju märkt på jättemånga ställen i mitt liv. Ja, men typ med min vän. Backar tillbaka till en musikfestival och sitter där utanför en med den här. Och så kommer det fram någon och bara, ah, vilken snygg vän. Och så börjar den prata med min killkompis som sitter bredvid. För att uppenbarligen kan inte tjejer ha en vän. Eller när den en gång fick stopp på vägen och jag var tvungen att bli bärgad. Då hoppar min pojkvän in bakom ratten och sätter sig när den blir bärgad. Och jag tänker väl för att säga, ja, men vad skönt. Och så bara, men vänta nu, varför kan inte jag få lära mig hur det är att bli bärgad så att jag kan det? Varför ska han göra det? Det där liksom genomsyrar samhället väldigt mycket.
Vad gör du för att ändra på det nu när du är på de här upptäckterna? Eller när du till exempel får den här frågan?
Nej, men jag ofta så frågar jag väl, men motfrågan, om jag ska svara på vad det är att vara kvinnlig äventyrare, så måste jag veta vad det är att vara manlig äventyrare. Så det har jag frågat några gånger. Det är också roligt, jag har ju träffat så här killar, men som i Nepal till exempel, så var det några snubbar som gick den här delen som jag gjorde mellan Giri och Lukla. Och så de frågade sig, var ska du gå? Jag ska gå dit. Är det här själv? Ja. Vad coolt! Och du då? Är du också här själv? Ja, vad coolt! Alltså, liksom, varför tycker du att vi gör ju samma sak? Det är liksom, det är coolt absolut att vi båda gör det här, men det är inte mer coolt att jag gör det.
Nej.
Egentligen.
Nej. Ja, för jag tänker också, jag tror aldrig en man hade fått frågan att hur är det att vara manlig äventyrare?
Nej.
Då hade man fått frågan hur är det att vara äventyrare? Mm. Så det är väldigt, det är en väldigt konstig... Den blir fördomsfull på ett sätt.
Mm,
att ställa frågan ur det perspektivet blir ju på ett sätt ganska fördomsfull. Omedvetet tror jag från många.
Ja, alltså jag tror inte att det finns något liksom ont uppsåt i den.
Nej.
Det är samma sak, jag fick frågan senast igår. Hur jag kan vara liksom så modig eller liksom så där. Och det tror jag inte heller är en fråga som man i första hand ställer till en man.
Mm.
Så här, du är modig som gör allt det här.
Mm. Så,
ja, det är ju också ett ämne för sig, vad mod är och...
Ja.
Och sådär.
Kanske för att du bryter normen också.
Jo, men så är
kanske
det.
Men då, nu syftar jag inte bara ut liksom kvinnligt perspektiv, utan ganska allmänt.
Ja,
jag tänker också att det är väldigt många män också som inte vågar sig på att göra sånt här. Men fan, jag blir inspirerad av det du gör. Men sista frågan bara. Ja. Vad står på tur nu? Jag vet att du skriver boken.
Ja.
Men vad gäller just någon form av äventyr eller bara någon annan? Så här, det här vill jag göra.
Jag har ju tagit steget så långt i det där att jag inte har min karriärsteg att titta på, utan jag ser inte ens liksom en dag framåt, typ. Mm. och också någonting som jag sa till, eller när jag kom hem från USA så fick jag frågan av min nuvarande pojkvän när vi träffades och var på någon så här första dejt eller sådär. Då frågade han, ja men så här, den här klassiska, vart ser du dig om fem år? Och då svarade jag att om 5 år så vill jag vara på en plats som jag idag inte ens kan föreställa mig att jag vill vara på.
Mm.
För att jag har testat saker och vågat sagt ja till saker och gör saker. Som leder till att jag hittar nya saker som jag blir intresserad av att testa och prova. Så just nu, nu i somras så var jag och sprang Kungsleden. Vilket blev liksom ett äventyr som inte var så planerat. Eller det blev ju planerat, men det kom upp liksom bara så där en dag. Och det är ofta så som mina saker kommer upp.
Mm.
Och sen är jag lite manisk, så då går jag all in på det tills det är gjort. Mm. Sen måste jag hitta något annat. Och nu måste jag verkligen fokusera på den här boken, så jag försöker liksom att bara...
Ta bort allt.
Ja.
Men efter boken då, jävlar.
Ja, då får vi se vad som händer.
Ja, men superkul, alltså verkligen tack för ett jättebra samtal. Det är inspirerande på många sätt, och det är så kul att höra din, men här har vi ju det som försvann lite under fotot, passionen. Det är genomsyra när du pratar om dina vandringar. Man hör att det finns mycket passion där. Så jag kan tänka mig att fler kommer nog bli lite peppade och taggade till att dra på sig en ryggsäck och sticka ut i naturen.
Kul.
Om folk inte följer dig redan nu på sociala medier, så hur hittar man dig för att följa dig i din resa?
Mest aktiv är jag på Instagram. Mm. Där finns jag som Wilderness Stories i ett ord. Så 3S i mitten.
Super. Jättestort tack för att du ville komma.
Ja, men såklart. Det var bara roligt.
Ja, och så jag tror att det finns en podd till här om något år.
Ja.
När det har hänt lite nya grejer och en bok som har släppts.
Ja, just det.
Så tack för det.
Tack.
Och till er som har lyssnat, tack så jättemycket. Och stick ut i skogen och vandra och upptäck er själva. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.